Podplay.
Hej, den här podden heter ju Snutsnack och den leds av mig som heter Hasse Brontén. Kul gäst idag, Joakim, som han har gjort en liten omvänd Hasse Brontén kan man säga. Jag har jobbat som skådis innan och sen bytt till polis. Så det var lite roligt att höra det. Ibland så tror man att poliser alltid ska berätta minnen, att det som sitter kvar är liksom när jag grep den tjuven eller jag grep den tjuven. Men det verkar mer och mer bli tydlig, en tydlig röd tråd i podden, att det är inte de minnena som sitter kvar, utan det är just ett sånt minne som Jocke har, som är rätt tragiskt, som tyvärr många polisiära minnen är. På Patreon berättar Jocke om ett rån, ett beväpnat rån där gärningsmännen försvinner på en moppe. Och ja, det faller ganska bra ut det rent polisiärt. Vi finns på Instagram, vi finns på Facebook. Hoppas att du tar det försiktigt där ute. Och så hoppas jag att du får en trevlig lyssning.
13-10-70 kom. 13-10
Odengatan kom. Ja, det är uppfattat.
Vi tar det. Bra, klart slut.
Välkommen, Jocke.
Tack!
Du, det var lite strul med...
Tekniken, ja. Exakt. Och det löste sig.
Jag ber om ursäkt.
Nej, det är ingen fara.
Men du har fått saft.
Ja, jag har fått saft.
Det var väldigt gott med saft.
Ja, det är inte alltid man dricker saft. Men du har ju också kids.
Exakt. Jag drack saft igår.
Ja, då var det
så
inte
det är så... inte så länge sedan. Ja.
Det är så roligt, för du har ju gjort... Du har gjort en liten reverserad Brontén. Jag började jobba som polis och sen så har jag ju kört med stand-up och så har jag alltid haft en önskan att jobba mer med skådespeleri. Men du har jobbat med skådespeleri och började sen jobba som polis istället.
Stämmer, exakt.
Berätta, hur går detta till?
Hur går detta till? Nej, jag gick en teaterskola, Kalle Flygare, för många år sedan. Jag började faktiskt med... Jag var statist i lite olika rederiet. Jag satt i baren där och tog någon öl. Jag kommer inte ihåg vad han, Johannes Brost karaktär hette.
Joker.
Ja, Joker, exakt. Jag fick någon öl av honom och sen blev det någon bråkig scen där. Och då ville Kjell Sundvall, tror jag det var, som regisserade avsnittet. Så nej, men ta med honom, och så fick jag vara med. Så jag syntes lite mer. Och sen har jag... Sen gjorde jag lite sådana där, staterade i Snoken också, han med hunden. Mm. Men sen så sökte jag Kalle Flygare och gick där ett år. Och sen så hoppade jag ju på såpavärlden, Skilda världar, som gick på fyran. Aha. Så var jag med där i 3000 avsnitt, ungefär, nej men 300 avsnitt.
Det var blev mycket, det många inspelningsdagar.
Det var väldigt mycket, ja. Så där gjorde jag det, och sen efter det så har det rullade på lite. Så gick han till teaterutbildning efter det, som heter Scenstudion, med en amerikansk lärare som heter Matthew Allen. Väldigt bra. Så gick jag där i 2 år, höll på lite, så var man frilansande skådis, hade lite jobb, hade ingen jobb, hade lite jobb och sådär. Men sen så kände väl jag att... när det gick, jag kommer ihåg, det var något år, jag kommer inte, om det var 08 eller 09, så var det väldigt segt. Det hände inte alls särskilt mycket. Och jag började kolla runt, jag hade jobbat ganska mycket, jag hade testat att jobba på anstalt, skola, elevassistent och lite sådana grejer. Och sen hade jag en gammal skådiskompis som hade kommit in på polishögskolan. Och så pratade jag med henne. Och så blev jag nyfiken och så, ja, typ på den vägen. Så sökte jag och så kom jag in. Så blev jag polis.
Mm. Finns det några likheter mellan polisyrket och
skådespeleriet? Ja, nej, men det gör det väl. Det gör det väl. Alltså, men man får ju... man spelar ju lite olika karaktärer i olika situationer. Och man ska bemöta människor och försöka... anpassa sig till olika situationer och människor och sådär. Så att, jo, men det finns lite skådespeleri i det, skulle jag säga.
Mm. Vad heter din karaktär i Skilda världar?
Lukas, ja, vad heter de? Strandberg, tror jag de hette. Tuvan och Votny var ju min lilla syster.
Uh-huh.
Och så bodde jag med mamma där.
Det ska ju sändas i repris
allting. Ja, exakt. Så det blir ju bra.
Kommer du få lite pengar för
det? Då får jag kanske lite pengar, ja. Uh-huh. Ja, man kan ju hoppas det. Ja, jag såg det också. Mm.
Den rullar ju på... Det var ju verkligen en sån svenska Dallas.
Ja, exakt. Varje dag gick det.
Ja, det gick varje dag.
Ja, det gjorde det.
Det måste ha varit ett oerhört produktionstempo.
Ja, alltså. Exakt. Det var ju ett eller typ två avsnitt om dagen eller något sånt där. Så det var ju helt hysteriskt.
Wow.
Men man lärde sig ju mycket och det var ju mycket kamera. Man fick ju en väldig kameravana. Och, så det var jättekul. Det, men sen var det ju sån... När man var ovan vid den uppmärksamheten som fanns då, när det var så 1,3-1,5 miljoner som tittade nästan varje dag, då blev det ju att någon hade ju sett det någon gång. Mm. Så att det var ju en helomvändning i livet. Liksom.
Ja, så folk kände igen dig på stan. Och
ja, exakt.
Trodde de att du var karaktären som spelade?
Vissa trodde ju det. Jag spelade ju en kille som var homosexuell. Ja. Och kom ju ut då efter ett antal avsnitt så där var det ju vissa som trodde att man var liksom homosexuell, och vissa skulle ju till och med flyga på en och spöa en och sådana saker.
Fast för du skulle höll på att få stryk som din karaktär,
ja,
så att säga.
Faktiskt några gånger när det var några som skulle flyga på mig, och jag satt med någon kompis och drack öl, och först kom det någon tändsticksask och sen så kom det någon tändare. Och jag var så här, nej, men jag ska faktiskt strunta i och ge dem den uppmärksamheten.
Ja.
Men när det kom typ någon plastmugg med lite öl på min axel eller någonting, då vände sig både jag och kompisen om. Och då reste sig alla upp och bara, men kom då, bögjävel faktiskt. Och skulle spöa mig.
Hur dum får
människor bli? Nej, men vänta, vad händer här? Då blev man ju lite rädd. Sen hände det några sådana... liknande incidenter, så man blev ju lite så här. Ja, men
sa du till någon gång som bara, men det är min karaktär? Ja, just, ja.
Eller jo, så... men det är klart man sa det, men jag vet inte om folk tog in det. Jag har ingen aning. Det var liksom, det kändes bara, jo, visst.
Jag tänker på det här med, du berättar att man står inför liksom, du har så många tittare, liksom över en miljon liksom varje dag som kikar. Men jag tänker, då behöver man inte vara så nervös när man ska liksom så här, skingra er, här finns inget att se, och liksom hela den biten.
Det är sant.
Men du har scenvanan och att ha många ögon på dig, det kan ju vara en fördel.
Jo, men exakt. För så fort man får på sig uniformen så får man ju ögon på sig.
Uh-huh.
På ett sätt, såklart. Och det är ju både positivt och negativt, såklart. Men att ta det och kunna prata med människor och kunna prata med kanske en större grupp människor. Mm. Och det får man göra ofta. Så det är absolut.
Mm. Men saknar du skådespeleriet?
Ja, jo, men det gör jag. Jag håller ju på lite nu med en karaktär som jag tagit tag i sedan några år tillbaka. Så jag tycker det är roligt.
Ja, för du har ju ett Instagramkonto, Jarmo Ek.
Ja,
är han krimmare eller vad är det?
Ja, nej, han är detektiv, exakt. Så han har egen verksamhet, va, som han håller på med. Va. Så,
och är han finlandssvensk?
Ja, finlandssvensk, ja. Från Tammerfors. Så att, nej, men han håller på med lite olika sådana jobb som han får. Va. Det är ju väldigt rolig karaktär att göra. Ja. För att han är ju... Han kan allt och vet allt och sådana saker. Men det gör han ju inte, såklart. Men det är väldigt roligt att spela en sån ganska så här, ja, egen kär herre. Ja. Det är väldigt, väldigt roligt faktiskt.
Då kanske det är lite så, man säger så här, once a cop, always a cop. Det är kanske så här, once a skådis, always a skådis.
Ja, det känns faktiskt... Eller alltså, när jag tog tag i den karaktären, då kände jag ju... Men oj, det här skulle jag gjort lite tidigare. Mm. Alltså, jag gjorde det vid sidan av polisarbetet.
Mm.
Men... Ja, men det är jätteroligt. Jag tycker just humor och komik och sådär. Jag provar på lite stand-up också. Så
ja, du har ju lite gemensamma vänner. Ja. Patrik Larsson, komikern, som
precis
är också väldigt duktig på karaktärer.
Ja.
Han gör ju, hans mest kända är ju den här danska spökjägaren. Karsten Torebjer, som han ju turnerat runt med. Just så utsålda hus liksom.
Klockrent.
Ja.
Jätteroligt. Det är väldigt roligt.
Oerhört roligt, oerhört tramsigt. Men det ska man inte underskatta.
Nej,
bra trams.
Det ska man inte göra.
Väldigt, väldigt roligt. Den karaktären har ju en förmåga att vara väldigt elak, men det passar den.
Det passar. Och han är ju också lite som Jarmo, att han kan och vet väldigt mycket.
Just det, Nej, men verkligen. Ja, det är han.
Nej.
Han kan ju mer än alla, han kan ju se in i framtiden.
Ja, exakt.
Det är inte illa faktiskt. Det är faktiskt inte illa.
Det får man säga.
Gud, vad gott
att ha med saft. Ja, ta med saft. Nej, men berätta då. Jag menar, du har ju gått upp och Kalle Flygare och så berättar om du har gått den andra skådespelutbildningen. Hur var det då att komma liksom till polisskolan som i alla fall är lite mer klassisk utbildningen, även om den är lite också, den är också lite praktisk om man tänker på skådespeleri också, där man också är praktisk på ett sätt. Hur var det att komma till, till polisutbildningen?
Jo, men det alltså, jo, men det var ju ovant för mig att börja läsa polislagen och lagböcker och sådana saker. Det var ju lite ryska för mig faktiskt. Det var ganska främmande på det sättet. Sen de praktiska bitarna, alltså när man gjorde andra saker, så var ju det alltså självskydd och de här grejerna. Det kanske, men det var, jag tyckte det var svårt. Det var den biten. Men jag var ju där på polishögskolan 04, men då var jag ju som skådespelare när de hade sina avslutningsövningar. Sista terminen. Då spelade jag, och det är ju roligt också att jag spelade en kille som var tillsammans med någon annan snubbe, och sen så misshandlade jag honom, eller vad, och sen så kom de och pratade. Och det var väl, fick man väl en liten inblick, man fick träffa studenter och sådär. Det var ju liksom på ett annat sätt kanske. Men
jag måste säga, det är ju så, det är klart, övning är övning, och det tror jag när man pluggar till polis, eller sen när man fortsätter också utbilda sig som polis, så är det ofta övningar, man måste liksom så här försöka iscensätta någon form av verklighet. Och innerst inne fattar man att det är övning, men de övningar måste jag blir ju väldigt trovärdiga ändå, med duktiga skådespelare som vet vad de ska säga, vet vad de ska svara, ställer till med lite problem ibland då för studenterna. Så att det var väldigt intressant när jag var lärare på skolan och se de här scenarierna som utspelas, när det verkligen var känslor och sånt, kändes ju så äkta det bara kan bli för att vara fake, så att säga.
Och det gör ju saker och ting mycket, mycket, alltså det blir så mycket bättre tycker jag också. Vi hade också väldigt duktiga som, och en gammal kompis som var där när vi skulle göra våra sista skådeskompis, så det var ju också lite så här, okej. Men nej, men jag håller med dig fullt ut. Alltså, där då får man ju verkligen, jag hade ju också flera, kommer jag ihåg, jag bara stängde dörren eller jag skulle testa hålla på liksom med vissa av dem. Så att det var ju kul att köra lite olika varianter och se hur folk tog det.
Men du kom inte på ditt eget case då, så att säga, det som du själv var skådis i?
Ja, nej, det gjorde jag faktiskt inte. Jag trodde väl kanske, ja, nu kommer jag hamna i det där, men nej, det gjorde jag inte. Det gjorde jag inte, jag kommer inte exakt ihåg vad vi fick. Men det var ju något relationsdrama, höll jag på att säga, men det var ju någon misshandel och äktenskap som inte var så bra, och sen var det ju något annat också.
Men du var ju ändå du var ändå vuxen, höll jag på att säga. Jag var ju bara 21 när jag började skolan.
Jag var ju äldst i klassen. Jag var 38. Och den yngsta var 21. Så att ja, vi hade några, och det är jag glad för, som var några år yngre än mig, alltså i 30-årsåldern och sådär. Men sen var det några i 20-årsåldern också. Men det, vi var en mix, och det var ju bra, tycker jag. Liksom. Lite olika erfarenheter som man kan byta mellan varandra och sådär.
För det är ändå ovanligt, det är en ovanlig switch där att gå från, det är väl någon annan som har gått från skådespeleri, du nämnde, men det är inte helt vanligt.
Nej, men det finns några stycken nu som Jimmy, en kille som var med i massa Beck-filmer, han jobbat som polis i många år.
Just det.
Och en annan kille också, han är på livvakterna nu och sådär. Men det, ja, det finns några. Några, men nej, det är sant.
Det är också en tuff bransch, skådespelaryrket, att livnära sig så att säga. Det är en sak kanske att jobba som, ja, men man kan ta mig själv som exempel, jobba som ståuppkomiker, har kanske bra med jobb, och sen kan man få hoppa in och spela polis i Gåsmamman eller någonting. Då har man inte det. För man skulle aldrig kunna livnära sig. Nu är inte jag heller skolad skådespelare.
Nej, men det är ju tufft. Det är ju väldigt tufft. Alltså perioden när man inte hade. Man jämförde så mycket. Jag jämförde mig mycket med de som fick jobb och sådana saker. Man jobbar med sig själv hela tiden och man är väldigt utsatt. Alltså man tvivlar på sig själv och känner att varför räcker inte jag till? Eller vad är det för fel? Och hit och dit liksom. Men det är, och så kanske man har lite jobb och så får man smak på det och känner, fan vad kul, det här är ju svinkul.
Nu är jag på G.
Ja, exakt, nu händer det grejer. Nej, inte riktigt. tyvärr. Men det är ju alltså, sen har jag ju kompisar som har jobbat länge som skådespelare som man såg kämpade och liksom, ja, och sen lossnade ut totalt liksom. Mm. Så att visst.
Aha.
Men det kändes skönt när jag kom in på polisen. Det var liksom en, jag hittade ett lugn i mig själv att ja, nu får jag en annan trygghet på det sättet också liksom.
Just det.
Ja.
Ja, för frilans är ju det är lite mer nervöst.
Mm. Ja, det är det. Ja, det är det.
Nej, men för jag tänker man är på casting, vilket jag också har varit, och det är nu under pandemin och mycket så här self-tapes och,
ja, just det.
Och som du säger, man tänker ja, men nu har jag förberedd mig för att gå på det här, och sen så får man nej, man får nej, man får nej, man får nej, man får nej. Och det måste ju ändå vara ganska lätt att börja tvivla på, men då är jag ju verkligen usel.
Ja, men precis. Men det är väl, ja, jag vet inte, någonstans så man får ju det där lite... Man får tillbaka det lite när man får någonting. Man filmar några dagar eller man gör någonting. Så var det för mig i vilket fall. Ja, men ja. Och så hade man några regissörer som gillade en.
Just det.
Och som tyckte det var kul liksom, att jobba med en. Så då fick man väl den, men man ville ju ha mer såklart. Det var ju det jag kände. Men det här, jag vet inte. Jag såg mig själv sitta på A-kassan 50 år och bara, okej, jag ska stämpla lite. Eller jag vet inte. Jag bara såg lite så här, nej. Det blev lite för oroligt, liksom, tyvärr.
Men det är klart att det är en helt annan trygghet än statlig anställning. Ja. Men det har ju saker i det här nya yrket som inte alls är speciellt tryggt.
Nej.
Alltså, dels vet du inte vad du ska åka iväg på.
Exakt.
Innan här vi började spela in så pratade vi lite om de här kravallerna som du inte var på. Men du hade ju kollegor, nära kollegor som både har skadat sig lite överallt. Jag menar, de bitarna, den osäkerheten som är mer kanske inte kunna komma hem nästan. Nej, känslan. Hur mycket reflekterar du över det?
Jo, men alltså det är ju... Jag tror att man måste ju ha en insikt med vad det gäller när jag till exempel var på IG och jobbade ute i radiobil. Att vad som helst kan ju hända. Det var ju charmen med det hela såklart också. Att saker och ting kan hända bara så där. Men du måste ju också ha någon... måste ju reflektera, tycker jag. Alltså att känna... vad var jag med om och saker och ting och vad, alltså på något sätt bearbetar om man är med om jobbiga saker. Annars kommer det lätt i kappen, tyvärr. Vilket jag har sett på kollegor. Jag har försökt bearbeta saker och ting som har varit jobbiga genom att prata och den hjälp man kan få från polis. Men nej, det svänger och det är ju jätte... Det är ju märkliga jobb på ett sätt. Alltså det är ju väldigt... konstiga jobb och från att åka på en ringa stöld till ja, men någon som tar sitt liv eller vad det är. Det svänger ju enormt snabbt. Och det är ju, ska ju ta vägen någonstans också. Man måste ju liksom på något sätt reflektera, men det är ju svårt. Det är ju svårt.
Jag tänker på det, för mig så det är ju två olika världar om man tänker sig den här kulturbiten, teater, skådespeleri kontra det här före detta ganska militära hierarkiska polismyndigheten som kanske börjar gå lite åt ett annat håll då, men allting går ju ganska sakta så här. Men jag kommer när jag började och jag gick en kurs på Dramatiska institutet och vi skulle uppträda och jag kom ju från polisen och det var någon som sa nej, men jag kan inte uppträda på tisdag, jag är inte... Jag mår inte bra i den tanken liksom. Vad fan. När man har gått så här utbildad på det. Man säger, Brontén, du börjar punkt slut. Det är ingenting som ifrågasätter sig inte. Men alla ska göra det.
Just det.
Men de var ju också så här smarta. De visste att tisdag, vi skulle uppträda på Norra Brunn. Då, de visste att tisdag var ingen bra dag. Där. Onsdag, torsdag, fredag var bra. Så de var inte mentalt förberedda. Jag tänkte, vad är det så här? Men jag tänkte, det måste ändå vara en fördel ändå att ha det här lite mer som du säger. Du kommer ju från mer en reflekterande värld. Kanske när man, jag menar om du ska göra en roll så här, men jag vill att du ska vara lite mer tona ner dig lite mer. Du är arg men du ska inte skrika, du ska alltså det finns mycket som man måste tänka på om man gör en roll. Och jag tänker bemötandet med människor är ju så hela tiden egentligen.
Jo, ja, absolut. Så är det ju. Sen jag menar jag säger det hela tiden om du ska man måste ju ha en social förmåga om man ska jobba som polis. Man måste ju kunna prata med människor. På alla möjliga olika jobb. Liksom. Du träffar ju människor som är utsatta. Du träffar människor som har varit med om allt möjligt som är jobbigt. Men att kunna anpassa sig i olika situationer. Men det är ju... också en konst i sig. Jag var 38, jag kände väl att jag hade kommit ikapp mig själv och var lite sådär. Ja, men jag kände mig väl vuxen då, eller vad man ska säga. Mm. Eller alltså så, trygg i mig själv på något sätt. Nej. Sen såg jag ju de som var 21, 22, 23, 24. Det var ju inte jag då. Men de funkar ju absolut liksom. Men men jag tror att alltså, det är ju... Man kommer ju in i, det är ju otroligt komplexa situationer. Nu kanske inte jag alls svarar på vad du frågar, alltså. Jag har ingen aning om vad du... Eller, jo, det är jag visst.
Nej, men grejen, tanken var bara de här världarna möts. Att du kom från en värld där ni kanske hela tiden reflekterade över folks liksom... I och för sig skådespelaryrket och i olika roller och sådär. Men att man efteråt kanske varit på ett jobb, att du kanske redan var med den här reflekterande typen, tänkte jag, att du möter då kanske de som har sett några kommer från militären. Att det
är du menar så. Att, just det. Att, just det.
Det var så jag menade, att två världar möts. Och det kan ha varit din fördel att ändå... För tittar man nu, om folk skulle säga så här, poliser, vad är det för några? Ja, men de är så. Mm. Och det är inte många typer som de beskriver skulle komma från liksom skådespeleri eller kulturscenen som skulle passa som poliser. Liksom. Och tvärtom, en skådespelare kan inte ha varit polis. För att, men ungefär så. Va? Men där möts ju två världar som kanske krockar lite grann.
Mm. Mm.
Men var det till din fördel eller nackdel?
Nej, men alltså att ta människor och komma in i olika situationer och anpassa mig på det sättet. Lite det där att okej, nu ska jag... Ja, vad det nu än är för situation, så kan jag ju tycka att jag har haft en fördel med... Men det handlar ju om erfarenhet i livet och sådana saker. Vad jag har gjort och vad jag har varit med om. Som skådespelare så går man ju in i olika roller, så är det ju. Man träffar ju olika människor och försöker anpassa sig efter den personen, vad det nu är. Och där finns det väl en fördel att jag kan göra det. Jag är lättare att reflektera eller på det sättet, gå in i den.
Och ibland kanske kan det vara så till och med ibland som polis att man egentligen måste agera kanske mer... auktoritärt än man egentligen vill kan liksom fejka, kanske inte. Att man kan fejka att man är arg eller man kan vara, och kanske du kan ha den så att säga pondusen lite mer från
yrket innan. Ja, men så är det ju. Det faller sig ju naturligt för vissa och det gör det ju kanske inte för andra, men det måste man ju göra, det är ju så. Där måste man ju snäppa upp och, i vissa situationer, vad det nu är. Ja, men här måste jag visa att nu räcker det, nu måste jag liksom visa att det är nog och sätta ner foten och höja rösten eller vad det är. Men det har man väl också sett, att det är vissa som har väldigt, väldigt svårt för det.
Jag tycker det var väldigt intressant att komma ut, och det tog ju tag för mig att förstå varför en del kanske i vissa fall pratade med mig som var ung, i alla fall betydligt yngre, kanske mindre, tanigare. Jag tänkte, varför pratar de inte med den där coola snuten? Liksom? Men en bra verbalitet och liksom intresse och det här sociala skillet är ju oerhört viktigt.
Ja.
Jag brukar ju alltid fråga, du började i Stockholm då. Var hamnade du efter du var klar?
Jag var på krimjouren jag har varit i Västerort, heter det ju då. Nu heter det Nordväst, eller område Nordväst. Men jag jobbar i Solna, där började jag på krimjouren. Och tanken var ju att jag sen skulle ut på IG, men jag gjorde illa. Jag fick, var det golfarmbåg eller tennisarmbåg? Jag har aldrig spelat golf hela mitt liv, men jag fick operera högerarmen i vilket fall.
Ja, det blev så allvarligt.
Men så fick jag rehab på det, så jag kom inte ut.
Okay.
Men när jag väl kom ut, då var det ju omorganisationen. Så att väldigt många poliser var bittra. Väldigt många poliser var så här, nej, det här är ju bara skit. Liksom. Det här är inget kul. Jag tillhörde något turlag i några månader och sen så splittrades det och sen var det inte riktigt på samma sätt. Men sen så var jag på IG i Lopo Rinkeby, nu heter det Lopo Järva. Så var jag där i 5 år ungefär, så körde jag radiobil.
Hur var det?
Det var kul. Det är en speciell miljö i Järva, Rinkeby, Tensta och runt där, så att det är ju... Det är lite speciellt såklart, men jag trivdes, det var bra kollegor, det var vi var ganska tajta där, sen började folk splittra sig lite, men jag tyckte det var Jag tyckte det var kul. Sen så småbarn och sådana grejer och jobba natt, då kanske det blev lite segare på slutet mer. Men jag gillar det. Jag tycker om faktiskt att ha uniform. Nu har jag inte haft det på ett tag.
Ja, just det.
För nu jobbar jag som utredare i en ungdomsgrupp i Solna. Ett tag till, sen ska jag gå till grova brott faktiskt efter sommar. Men så då är det ju inte så mycket uniform liksom.
Nej.
Men jag tyckte det var kul att köra radiobil.
Jag tänkte, jag har haft Hanif Azizi, vet du om det är?
Ja, just det, exakt.
Polis i Rinkeby. Mm. Han berättade att han tänkte sig först att det skulle vara en fördel att han är så här iransk föräldrar och tänker komma ut. Men han blev mer så bespottad som en svikare av en del. Liksom, ja. Att han
jo, men den varianten finns nog också. Jag har en annan kollega som är jättebra från Turkiet och sådana saker. Det är både och. Liksom. Det är inte bara alltid helt fantastiskt. Liksom. Mm.
Kan vara bra att prata språket kanske.
Ja, definitivt. Definitivt. Absolut.
Det är ju nästan liksom ett... I alla fall en egen dialekt liksom. Mm. Mm. Ja, det har ju blivit det. Ja, lite exakt. Grann det här liksom, som man hör ute i Rinkeby-tugget. Som var annorlunda kanske redan på vår tid. Att man skämtade om det liksom. Men det har ju blivit mer. Man har ju egna ord ibland som man måste liksom... Gud,
det är ju precis. Det är ju sådana ord som... I polishandboken som finns, där är det väl två sidor med olika uttryck.
Och inte bara
liksom
slang,
nej. Det finns väldigt mycket som jag inte har en aning om.
Ja,
liksom.
Precis.
Nej, men precis. Aina, det är väl det som är. Och sen är det massor med olika. Och det hör man väl väldigt mycket i rap-texterna och alla de här. Liksom. Mm. Där florerar det ganska mycket. Men nej, det är ju, ja, visst är det. Det är en speciell... Det är speciella områden att jobba i. Liksom. Det är ganska många gånger är det ju svårjobbat för man möter motstånd och det blir liksom så här samarbetet och sådana grejer. Det är inte så jättepopulärt. Det är inte populärt att vara polis överhuvudtaget. Faktiskt.
Nej. Nej, det är väl sällan ni blir uppringda och bara kom förbi, vi har så jävla lacho.
Nej, ja, exakt. Det är väl inte jätteofta. Men sen är det ju såklart, eller vissa då såklart, eller det finns ju många som också uppskattar när vi kommer och är där.
Mm.
Där är stökigt och där är folk som har affärer som inte vågar göra någonting när de... Ja.
Man får ta åt sig av det positiva då liksom, för det kanske är mer ovanligt än det negativa.
Mm.
Jag brukar alltid be min gäst ta med sig ett minne från den polisiära tiden. Vad har du i din hårddisk som liksom poppar upp eller som har legat kvar eller som slog starkt mot dig när du liksom upplevde det? Hade du någon rädslor när du var klar att liksom så här, en del kunde ju vara, jag kommer ihåg att vara lärare, men jag har aldrig sett någon dö.
Exakt, såna, exakt.
Hade du några sådana rädslor?
Nej, faktiskt inte. Nu ska inte jag låta så, men det... Eller rädslor, ja, alltså man... Det fick vi också. Vi fick åka och träffa på rättsmedicin och se döda människor och sådana saker och försöka förbereda sig så gott det går. Men ja, alltså saker och ting, man vet ju inte hur man reagerar förrän man är i den situationen såklart. Så att, det är ju rätt svårt så. Men man har ju gjort sådana här, när man själv blir pappa, man har lämnat dödsbud till familjer och när det har kommit barn i samma ålder som en själv och... Men ett jobb som sticker ut, och det är det som jag kan, som jag tyckte var väldigt, väldigt jobbigt. Jag jobbade med en kollega, en kvinnlig kollega, jättebra polis, där radion gick ut med, RLC gick ut med att det var en försvunnen man i typ min ålder, några år yngre, som hade gått hemifrån sin familj på samma dag, på förmiddagen där någonstans. Och man skulle ha lite utkik. De ville att vi skulle åka till den adressen, jag och kollegan.
Mm.
Och det där har man ju varit på ganska många gånger, att det är någon som är försvunnen eller man ska leta efter någon. Så det var väl att samla på sig information, tänker vi. Och sen åka ut och leta och försöka sprida det till kollegor. Och när vi kommer till den här adressen så öppnar då frun. Och det är på ett lite annorlunda sätt. Jag har aldrig riktigt fått den... Vad ska man säga? Det var, hon var otroligt upprörd och ledsen och allt. Hon var väldigt så här otroligt orolig. Hon frågade mig en gång hur man kan ta sitt liv, vad tror ni, kan man hänga sig i trä? Det var massor med frågor och vi var först så här, ja, men vi vill samla så mycket information som möjligt. Vi tar det lugnt, den situationen, vi är inte där alls. Försökte lugna henne. Hon hade också barn som var i nästan samma ålder som jag då. En liten bebis och sen någon som var lite äldre och någon var på förskola. Men hon var väldigt upprörd och ledsen och hon hade en dålig känsla.
Mm.
Vi försökte lugna henne, samla så mycket information vi kunde. Och hon bodde högst upp i bostadshus och sen så gick vi, när vi började gå ner, jag och kollegan ner för trapporna, så pratade vi ju och så säger kollegan att vi måste kolla innan vi går ut, så måste vi kolla källan liksom. Ja, absolut. Så vi går ner, vi har ingen blipp in, så kollegan säger, ja men jag ska gå och knacka på, jag tror jag såg någon där uppe, så jag går upp och hämtar en blipp så vi kommer in.
Mm.
Och när jag står där nere så ja, men jag testar, vi hade ju fått numret till den här personen. Så jag testar att ringa och tycker jag hör att det går fram en signal.
I källan alltså?
I källan, ja.
Aha.
Så jag tänkte, ja, men vänta, hörde jag rätt? Så jag ringer en gång till, ja då hör man ju att det går ringsignaler. Och det kommer från cykelrummet. Kollegan kommer ner med en blipp, vi går in och så går vi runt, vi ser inte först och sen är det som ett runt hörnet. Då är det ju en herre som, ja, den här personen då som vi ska leta efter, som har tagit snöret från sina byxor och hängt sig i ett rör liksom.
Okay.
Och hans telefon ringer oavbrutet och det står älskling, och det är ju den, hans fru då, som håller på och ringer hela tiden för att hon är orolig. Och vi får ner honom och förstår ju att han inte lever längre, men vi måste få dit läkare och vi ber dem att köra tyst framkörning för att inte väcka några misstankar, för hon är ju oerhört orolig, den här kvinnan, och märker väl också någonstans, för hon ringer min kollega som har lämnat sitt telefonnummer, varför har vi inte åkt, för polisbilen står ju där.
Jag förstår ju inte.
Ambulansen kommer dit, läkare kommer dit, konstaterar att den här personen är ju avliden, och sen så ska vi ju gå upp och meddela den här kvinnan, och jag kommer ihåg att jag tänkte så här, så som hon var när vi var där innan, hur kommer hon reagera nu? Jag och kollegan, min kvinnliga kollega, pratar och försöker på något sätt ge varandra, liksom pusha varandra att ja, okej. Okay. Det vi kom fram till, och det är ju det man, alltså det är bara att säga som det är med en gång, inte hålla på att dra ut på saker och ting, det är ingen idé.
Var så ärlig som möjligt.
Exakt, med en gång. Av erfarenhet, det är jättejobbigt, men det är mycket, mycket bättre. Så vi går upp med läkare och ambulanspersonal och också en psykolog som är med. Och hon öppnar dörren och så har hon sin lilla bebis i famnen. Och min kvinnliga kollega säger med en gång, nej, han är död, vi hittar honom. Och där hinner inte hon, utan hon kan inte avsluta den meningen, utan den här, hennes bebis ger hon till min kollega, bara trycker han bebisen i famnen och jag ska se honom nu. Så hon börjar ju springa ner för porten och skriker.
Oh, ja.
Och jag efter och försöker lugna henne, men hon är ju så totalt, alltså hon skriker och skriker, hon dunkar sitt huvud i betongväggen bakom, jag har fått stoppa den med handen, hon sliter sönder, hon drar i min skjorta. Mitt headset, allt är bara liksom, det är kaos. Och så lugnar hon sig en stund och jag håller om henne och hon blir lugn och frågar mig frågor hur han såg ut och hur var det, och jag måste få se honom, hon är så otroligt ledsen. Och sen är hon tillbaka igen och är jätteupprörd. Så vi håller ju på där och det är nästan brottning med henne. Vilket också känns helt absurt. Sen efter ett tag kommer hennes bror, lugnar ner situationen lite. Vi går tillbaka till lägenheten. Och hon är... Ja, det är, hon pendlar hela tiden. Det är mitt fel, det är mitt fel, det är mitt fel. Det är jag som har gjort fel. Och jag kommer på mig själv att jag står och... Till saken var att jag kände så här, det har jag sagt efteråt, att jag hade någonstans hade jag lust att trycka på en pausknapp och bara, nu vill jag pausa lite. Jag måste hitta mer kraft eller någonting. Man bara, jag bara körde på. Kollegorna och jag bara körde på. Okej, nu har vi gjort det. Från att vi har träffat henne, en jobbig situation, ner, hittar honom, väldigt jobbigt, upp till henne, alltså enormt jobbigt. Det är bara att köra på, liksom. Man är ingen robot eller något, så det är ju så här, okej. Okay. Det jag kommer ihåg att jag sa det efteråt vid debriefing och sådana saker, att jag hade lust att pausa och bara så här, nej, vänta nu, jag måste hitta mer kraft. Jag vet inte hur jag ska hitta det. Men då är vi tillbaka i lägenheten där och... jag står och försöker få hennes bebis att somna medan kollegan tröstar henne. Och så berättar hon att den här mannen då som har tagit sitt liv, hans pappa gjorde precis samma sak och han hängde sig också. På mer eller mindre samma sätt. Och hon berättar att ja, men det här kommer han, hon kommer aldrig klara det här. Jag vet inte, hon kommer inte fixa det här, mamman. Och någonstans så tittar jag och kollegan på varandra och säger bara, ah, men vi åker och vi lämnar dödsbudet till henne också. Så vi åker till andra sidan stan och lämnar, ja, det var också så här.
Till okay, hans mamma.
Till alltså. Hans mamma, ja. Och där var det inte på samma sätt, utan hon bara sjunker ner. Hon tar två steg bak och sjunker ner. Och sen är hon ganska lugn. Hon är inte på samma sätt där, men hon... Vi fick sitta i hennes lägenhet, en liten etta. Och det första hon sa var, men hur ska jag göra med min matlåda imorgon? Hur gör jag med min matlåda? För den var i ugnen. Så här helt banala saker liksom. Men det körde på och vi skjutsade henne sen till sjukhus, till adressen där frun var. Och... sen var det att vi bara stannade upp i bilen och på något sätt, vad är det vi har varit med om? Det var väldigt, väldigt jobbigt. Ett väldigt jobbigt, som höll på hela dagen och hela kvällen.
Men jag tänker så att liksom det känns nästan som att sänkas ner i en mörk brunn, liksom, som en sån här mörk familjetragedisbrunn. Liksom. För den grejen är man ju inte riktigt... För när du säger att du känner så här, jag är helt dränerad, eller trött, då uppfattar jag det som att du emotionellt och liksom mentalt dränerad på styrka. Ja, liksom. Inte fysiskt.
Nej, men det är helt sant. Det var det jag kände. Men någonting fick mig att fortsätta. Alltså, jag var ju tvungen att göra det på något sätt. Eller, samtidigt finns det kollegor som var där såklart och nej, men vi hjälper och vi stöttar och vill du att vi ska, och nej, vi körde bara på. Någonstans skulle vi ju inte åkt till mamman, kände jag. Alltså, det hade någon annan kollega som var där just göra det. Kanske inte en annan kollega på andra sidan stan. Det hade kanske inte varit så bra, men ja, det är en bra beskrivning, alltså, just att sänkas ner, att jag kände så här, ja. För man ska ju förmedla och det är ju helt fruktansvärt. Liksom. Det är ju en människa som... Hon förlorar ju så enormt mycket. Och barn där som går... Ja, är ju oerhört svårt och jobbigt. Men man anpassar sig, man är i situationen. Men helt slut.
Jag tänker att just det att du fortsätter. För att, som du säger, om någon annan hade... Och till mamman. Men jag tänkte, det är svårt att lämna över stafettpinnen.
Exakt, mitt i det var så case. Vi tänkte också. Exakt.
För ni har lärt känna, alltså,
precis.
Så gott
precis.
Då vill man väl kanske ändå, trots det jobbiga, vara kvar. Och inte bara lämna, nu kommer Roffe. Liksom.
Och det var så vi resonerade. Och det var det tanken var, att krimjouren skulle ta södra sidan eller något, skulle ta över. Och det kände vi inte riktigt. I och med att vi hade varit med när det var så fruktansvärt jobbigt där med henne och familjen och allting.
Du nämnde också i början där att du hade barn då som passade in åldersmässigt. Liksom. Hur mycket påverkar det när man, så att säga, tar med sig det privata till jobbet. För ibland så frågar man polisen, men vadå, tar du med dig ditt jobb hem och så här? Mm. Ibland inte. Men ibland tar man ju faktiskt med sig hemmet till jobbet i och med att man har barn och så träffar man på barn då i samma ålder. Hur mycket påverkade det dig att det liksom var liten samma ålder på barnen?
Jo, men det påverkar mig. Det påverkar jättemycket. Jag fick stöd från polisen och jag behövde prata med bra personal. Alltså, efter det så, jag vet inte, man värdesätter saker och ting. Man tänker på ett annat sätt kanske. Eller jag kände att jag, sen jag blev polis har det blivit ännu mer att jag, vad tacksam jag är. Framförallt sådana saker som att lämna dödsbud och andra saker också. Men just i sådana situationer, nej, men det är oerhört tacksam över att jag har min familj. Och hur snabbt livet också bara svänger och förändras.
Precis.
Olyckor, cykelolyckor, jag har varit på allting. Det är ju bara, ska cykla till jobbet och sen är personen i fråga död. Liksom. Det är en tacksamhet mycket.
Men det är skört.
Ja, verkligen.
Ja, det tycker jag också. Jag hade faktiskt också en cykellycka på Vasagatan, en snubbe som dog. Som enligt de som var vittnen, det såg inte så allvarligt ut liksom. Men han hade ingen hjälm och ramlade illa och sådär. Och sen var det över, så att säga.
För den situationen var jättejobbig. Sen var det en annan situation också när jag lämnade ett dödsbud. Där mannens, pappan i familjen också, de skulle åka utomlands. Och hade packat, så när vi kommer dit och då kommer ju en kille, en liten pojke med en liten resväska som är lika gammal som min äldsta då. Och det var jättejobbigt, kommer jag ihåg. Jag tyckte det var jättejobbigt. Och där är det ju också en sån grej vem man jobbar med. Vi är alla olika, men den kvinnliga kollegan som jag åkte med på det här som jag berättade om, mannen i källaren, om vi kan prata, vi har en möjlighet, alltså vi är båda väldigt öppna med varandra. Då kommer jag ihåg, så han var så här, ja, men han höll det helt för sig själv.
Liksom. Ja, helt
otroligt. Han pratade ingenting med mig på det sättet. Att det var jobbigt, visst, men som sagt, det måste man ju respektera också. Vi är olika, självklart. Men då hade jag en bra chef att prata med och sådär.
Men det är intressant också, dels att du berättar att kollegorna såklart är väldigt olika och det är skönare att ha en kollega som kanske passar ens egen liksom, eget sätt att vara och kommunicera och sådär. Men också det du berättar, den här historien som är väldigt intressant, som man aldrig lär sig egentligen, det är ju folks reaktioner på ett dödsbud. Mm. Du berättar då först om mamman där, hur hon reagerar och sen så hans mamma i sin tur som pratar om sin matlåda. Alltså,
precis.
Det är verkligen och du var inne på det tidigare, du sa så här, om jag frågade om rädslor, så men man vet ju inte förrän man upplever det.
Nej.
Och det är samma sak att få ett dödsbud. Jag har fått ett dödsbud, min pappa, och det kom från min bror. Jag reagerade jättekonstigt. Men det visste jag inte innan.
Nej.
Och det vet vi inte, för att vi inte, och jag tror att det är tid och plats och miljö och vad vi är och
exakt.
Det är så himla märkligt alltså. En oerhört intressant historia som man sällan, tror jag, som gemene man aldrig tänker på, att just nu, kanske detta nu, så är några poliser och lämnar ett dödsbud, för det är inte helt ovanlig arbetsuppgift. Det är verkligen inte att poliser bara åker omkring och bankar batonger i huvudet på folk.
Nej.
Nästan aldrig faktiskt.
Det är nästan aldrig. Sådana här saker är ju väldigt vanligt. Och jag menar, det är ju, jag kommer ihåg då den här, när de skulle ut och resa, den familjen och lilla pojken som kom i resväskan, att vi stannade upp utanför ytterdörren och var så här, men vänta, hur ska man fixa det här nu då? Vem ska hjälpa oss med det här, eller hur gör vi det här båda? För då hade inte jag jobbat så länge och kollegan hade inte heller jobbat så länge, men man samlade sig och gjorde det liksom. Men speciellt, oerhört speciellt.
Men du säger det där, det är ingen idé att liksom lägga någon bomull runt det hela, utan skulle du säga, jag vet att det är många polisstuderande så här, som lyssnar, om man skulle ge ett råd att lämna dödsbud, är det så att vara ganska frank liksom, att vara...
Ja gud, jag, eller alltså inte dra på sådana saker, det är inget, ingen som tjänar på det och det blir bara jobbigt. Och det här är ju en fruktansvärd situation som ingen vill liksom, man behöver få veta varför är polisen där. Det här har hänt, även om det är väldigt jobbigt. För det finns ju ett sätt, eller alltså det är ju, man gör ju, man skjuter på det och drar på det för att man tycker det är jobbigt just.
Ja, just det. Kanske mer för ens egen skull då faktiskt, ibland.
Ja, exakt.
Så kan som att göra slut.
Exakt, jag vet inte riktigt hur jag ska gå tillväga här.
Ska men, inte jämföra de grejerna, nej, exakt. Men det är väl, kanske folk känner igen sig att man kanske måste vara mer rak där ibland.
Det är nog, det är absolut ett tips.
Innan vi rundar av, det här var ju som sagt väldigt, väldigt intressant och det var ju så kul, vi har ju pratat om ditt skådespeleri och allting och vi brukar ju alltid prata om polisfilmer, men har du spelat polis också någon gång?
Jag spelade polis i en ungdomsserie som heter Värsta vännerna, tror jag det var. Aha. Där var jag en småklumpig polis. Och sen spelade jag ju polis i Stig Helmer, det står i den sista, jag tar Stig Helmer för klotter. Jag och en kollega. Jag hade världens största, jag sa ju det till dig förut.
Just det, polismössan.
Båtmössan var större än hela, ja, den var större än mig. Ja, det var ju, ja. Så jag, jo, några gånger.
Men hur är det att kolla på svenska? När du känner typ alla skådisar, det är konstigt.
Ja, exakt. Exakt. Nej, men ja. Alltså, det är, herregud, nu finns ju en uppsjö med polisfilmer. Så att det är, jag vet inte. Just nu med små barn hemma så blir det inte så mycket att titta på polisfilmer. Men,
jag känner igen det. Ja. Är det något du kan rekommendera i polisfilmsväg? Det behöver inte vara svenskt.
Den tyckte jag ju var jättebra. Vad hette den nu då? Dansk som bygger på boken. Kastanjemannen.
Ja, just det. Dansk.
Fruktansvärt bra.
Ja, den har jag sett. Jag håller med. Den var bra.
Riktigt bra var den.
Bra tips.
Ja,
bra tips.
Så det var bra.
Stort tack Jocke. Vi ska prata vidare i ett Patreon-avsnitt. Jag hoppas att du har mer minnen på lager.
Ja, absolut. Härligt.
Stort tack.
Tack.
Tack. Nu är Snutsnack slut för den här veckan. Men är tillbaks givetvis i nästa. Så det är bara att tuna in nästa vecka. Fram till dess, ta det försiktigt eller bli Patreon på patreon.com/snutsnack. Ha det bra, hej!